Du lyssnar på Webradio Areton.
Trädet föll bara. Det var så underligt. Det såg friskt ut och bar till och med frukt. Men med ett brak bröt stammen bara av och trädet blev liggande i gräset. Några veckor tidigare hade en gren fallit av. Det såg så bizarrt ut. Ett vackert, ensamt, knotigt äppelträd med en bruten arm. Sen helt utan förvarning föll som sagt hela trädet. Efteråt tänkte jag att det var som att trädet gav upp av att betrakta sin amputerade gren. Som att det tidigare aldrig funderat över möjligheten att bara ge upp. Men nu när en av grenarna visat vägen var det så mycket enklare att bara ta steget. De gröna bladen genomgick en snabb förvandling från mörkt gröna till livlöst bruna. Som att det gröna bara varit ett kamouflage. Stammen var porös, mörken och ihålig ända in i kärnan. Det var bara barken som var intakt. Det var därför ingenting hade synts på utsidan. Så märkligt. Kan ni göra i ordning akutrummet? Jag har en misstänkt tia här, säger mannen i telefonluren medan han samtidigt har ett vaksamt öga på mig. Jag ser det fallna äppelträdet i bakrutan. Nu när det bara lyses upp av det blå pulserande ljuset ser det ut som ett kullvält skelett av något uråldrigt djur på museum. Några av äpplena hänger fortfarande kvar och dinglar. Förtorkade och förmultnade. Men de har inte släppt taget i alla fall. Jag kan bara inte förstå det. Att jag inte märkt något innan trädet föll. Ja, en tia ja. Hon tappade känseln på ena sidan av kroppen när hon lagade mat. Föll ihop på köksgolvet, säger han och lägger en hand för luren och vänder bort huvudet så att jag inte ska höra. Ett par gånger byter vi körbana och lämnar långsammare bilar bakom. Han ser bra ut. Hälsosam. Blont, kortklippt hår. Bred, muskulös överkropp och vita tänder. Ja, det höll i sig en kvart. Nej, hon var ensam och ringde själv efter ambulans, säger han. Verkar trygg. Stabil. Det är inte många som stormar som skulle kunna få honom att släppa taget om verkligheten. Ja, bra. Vi är inom 5 minuter. Undrar om han är singel? Sirenerna ljuder igång vid Brommaplansrondellen. Fötterna ligger utanför den gula filten. Jag har mina svarta, blanka träskor på mig. Hur tänkte jag när jag tog på mig dem? Så otympliga när man ska ligga på en bår. Och så släpper de in den kyliga höstluften. Vet du vad en tia är? Frågar han när han har lagt på luren. Jag känner hans svala fingrar när han kontrollerar att blodtrycksbandet runt överarmen sitter som det ska. Jag skakar på huvudet. Tia står för transhistorisk kemisk attack som är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i hjärnan. Ja, det är alltså ett förstadium till en stroke kan man säga. Förstår du? Jag förstår mycket väl. Vägen växer fram bakom vindrutan och det är precis så som det är. Det finns inte längre någon väg framför. Vi tar det mycket allvarligt eftersom en tia kan leda till en stroke inom 2 dagar. Men om man sätter in tidig behandling, så som i ditt fall, så är risken minimal för en stroke. Asfalten på Tranebergsbron glänser fuktig i skenet från gatlyktorna. Ljusen från tusentals hem. Människor som angår varandra sitter kring matborden och frågar hur dagen har varit. Har du någon du vill kontakta? Någon som kan komma till dig på sjukhuset ikväll? Jag ser in i hans ögon. Tänker först att jag ska skämta och fråga om han är ledig. Men så nickar jag istället och får hjälp att ta fram mobiltelefonen. Vem ska jag kontakta? Jag vill inte oroa mina föräldrar. Särskilt inte mamma. De senaste åren har hon fått så många dåliga besked som skakat om henne fullständigt. Om det skulle visa sig att det inte är något fel på mig skulle hon bara bli orolig i onödan. Efter viss tvekan mässar jag till den man som varit mitt liv i flera år. Vi bröt upp i våras men har fortsatt att träffas ändå. Nu har vi inte haft kontakt på flera veckor. Han svarar nästan på en gång. Mycket snabbare än han brukar. Att han inte kan komma ifrån. Att han har sina barn. Det är en febril aktivitet i akutrummet. Läkaren är en ung kvinna som bekymrat och koncentrerat ger order till de andra. Hon ställer frågor till mig som jag redan har svarat på. Vad gjorde du när förlamningen kom? Hur lång tid höll förlamningen i sig? Ringde du själv efter ambulans? Jag svarar automatiskt. Lagade mat. En kvart ungefär. Ja. Underligt ändå att det här skulle bli min sista dag. En vanlig tråkig dag. Utan att det hände något speciellt. Inte så att jag hade andra planer. Men det är väl så det är. Plötsligt en dag är det slut. Och då gäller det att känna att man har levt. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. När klockan är 12 kommer ångesten. Klockan i vit transparent plast är det enda som pryder den stora väggen som jag ser från min säng. Jag har sett i IKEA-katalogen att det är deras billigaste klocka. Det är ironiskt att det ska vara det sista jag ser. Klockan rush kommer att räkna ner mitt liv. Den tickar högt och jag hör varje sekund som spills. Jag hoppas bara att den inte går för fort. Jag känner inte igen mig. Utanför fönstren ser jag takåsarna vid Sankt Görans sjukhus. Kyrkan med sin lysande urtavla. Jag tänker att det är sista dagen i mitt liv. Är det så här det ska sluta? Är det här summeringen av mitt liv? Ett liv till spillo. Ingenting av det jag har gjort är bestående. Inte närhet, inte en riktig sysselsättning, inte något riktigt hem. Jag försöker bara få ihop det. Jag har inget liv, för jag har ingen att dela det med. För är det inte så att livet uppstår när man delar med någon? Det är först i mötet med en annan som en människa blir till. Är det inte så? Och jag har till och med övergivit mig själv. Det är inte ens mitt eget liv som jag lever nu. Jag lever i en annan människas drömmar, önskningar och behov. Lånade väggar, golv och tak. Ingenting är mitt. Jag lever i en lånad värld i ett lånat liv. Ingenting av det jag tidigare tog för givet och som var en trygghet finns längre för mig. Jag flyter emellan, ovanpå. Ingen som ser mig kan se att det inte är som det ska. Sånt syns inte utanpå. Det är en verklighet som finns inuti som ingen kan se eller göra något åt. Jag har eget rum. De andra verkar dela. Jag dör kanske i natt. Ingen kommer veta när den sista sekunden är slagen. Eller kanske blir det så som det var med mormor. Hennes klocka i vardagsrummet stannade i samma stund som hon dog. Som om hon och klockan hade en nära och synkroniserad relation. Skulle Rush stanna för mig? Jag vet att han är där någonstans. Jag vet att han finns och andas där ute. Jag vet att han tänker. Men tänker han på mig? Det är en märklig sak att vi en gång var allt för varandra. Jag var den han litade på och han var den jag hade förtröstan i. Vi hade en kamp tillsammans. Han sa att han äntligen blivit den han skulle vara. Jag sa att jag för första gången förstod vad det betyder att vara älskad. Kände att något som varit trasigt blev helt. Jag vågade visa upp mig som jag var och i det fanns en frihet. Allt det som varit dolt fick komma upp och de tankar som blivit troll fick spricka i solskenet som var hans kärlek. Sen var det som att något förändrades. Vi som tidigare var planeter som rörde sig mot varandra började gå i varsin bana. Jag märkte inte det först. Det kan gräma mig nu. Jag tänkte att han hade mycket att tänka på. Trodde att det hade med jobbet att göra. Jag saknade våra samtal och den närhet vi hade haft förut. Jag kunde aldrig ana att hans tystnad hade med mig att göra. Kanske är det det som gör mest ont. Att det var mig han ville undvika. Han sa att han inte kunde leva lycklig helt och hållet om han skulle tvingas vara öppen med vårt förhållande. Så länge han kunde dölja att vi fortfarande träffades så skulle han kunna leva i två relativt lyckliga världar. I den ena världen fanns jag, skarpt åtskild från den andra. Han sa att jag redan från dag ett i vår relation har skapat oro, ilska och konflikter för honom med hans nära och kära. Det har fått mig att undra vad det är med mig som gör människor så arga. Om jag kan orsaka så stor bedrövelse är det inget annat för mig att göra än att leva ensam. Jag är ensam för att jag orkar inte leva intill eller bredvid. Jag vill bara vara ensam med mina ord. Jag vill låta dem omsluta mig som vatten. Bara då känns det som att jag kan andas. Det är meningen att jag ska hitta min egen röst. Men alla andra röster brusar så högt att jag kan inte höra den. Alla gör samma saker när de borde göra sin unika sak. Jag också. Allt jag offrat och försakat. Allt jag lämnat bakom mig. Nu står jag här med tomma händer och tigger om att någon ska ge mig det jag söker. Men handen förblir tom och mitt lidande har bara lett mig till samma punkt där alla andra befinner sig. Fel plats, fel tid, fel tillfälle. Jag lovar mig själv att om jag kommer levande härifrån ska mitt liv börja angå mig själv. Jag ska börja lyssna på min egen röst. Den som jag så noga och så länge tystat ner. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe nights of light so soon become wild and free. I could feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. Jag har mina minnen. En del onda och en del goda. En del har jag själv orsakat och det mesta har varit någon annans fel, om du frågar mig. Men det är också mycket jag inte minns. Många minnen med människor som inte finns kvar i mitt liv. När de försvinner, vad är det för vits med att minnas dem då? Har minnet av dem någon verklig funktion om det handlar om människor som inte längre finns kvar? Minnen är sånt man pratar om tillsammans, som skapar närhet och samhörighet. Kanske därför jag inte minns, för att jag inte har samhörighet. Ibland undrar jag om det finns en koppling inom mig till alla jag har älskat. Om banden finns där fast kopplingarna är brutna. Band är bara så starka som man tvinnar dem. Men ett band som inte är ömsesidigt brister ju så småningom. Består mitt inre av en massa brustna kontakter som hänger och dinglar löst, som i ett elskåp i kaos? Kan kopplingarna plötsligt nå varandra och skapa kortslutning? Om det börjar regna rejält, kan då hela systemet släckas ner? Eller är kopplingarna intakta, som osynliga känselspröt genom rymden som knyter samman i tunna, tunna trådar? När det händer dem någonting, så påverkar det också mig. Och om det händer mig någonting, påverkar det också dem. Jag kan se deras ansikten för mitt inre, men de suddas långsamt ut. Jag försöker minnas vad de heter. Bara de som verkligen betydde något är kvar. Men de flesta har försvunnit. Älskade jag dem verkligen då? De lever inte inom mig, men de sitter där som i ett album över brustna hjärtan. Det är som att någon har dragit ut kontakterna. Sladdarna hänger lösa i mitt inre, har ingen att höra ihop med. Alla minnen tillhör någon som jag gör allt för att inte minnas. Jag kurar ihop mig så liten jag kan. Jag känner att andra sidan domnar. Jag går ut till nattsköterskan för att berätta om att jag troligen håller på att få en tia till. Hon ser lojt upp från sin tidning. Jag tror att det är så att du känner efter lite för mycket, säger hon. Jag känner inte alls efter, säger jag truligt. Hon blänger på mig och lägger tidningen i knät. Kanske var det den här stunden hon hade längtat efter när hon sökte jobbet som nattsköterska. Den här stunden som hon skulle få för sig själv under timmarna när patienterna ändå sover. Ja, men du säger att du domnar på andra sidan. Så ska det inte vara, säger hon. Hon ser förebrående på mig som att det var mitt fel. Som att jag har lurat dem allihop. Att jag visade upp symptom som inte stämde. Det märkliga är att när det nu går upp för mig att det kanske är så att det inte är meningen att jag ska vara här från början, försöker jag göra allt för att övertyga sköterskan om att jag visst hör hemma här. Nähä, men den har sagt till mig att jag ska säga till om jag känner någon skillnad, och nu känner jag en skillnad, säger jag. Så hon suckar och ringer motvilligt upp läkaren för att höra efter. Hon ber mig gå att lägga mig under tiden. Ansträngningen efter den korta promenaden ut till nattsköterskan har gjort mig trött. Jag känner nu tydligt att jag förlorat känsel på andra sidan. Det skulle vara så typiskt om jag skulle dö bara för att nattsköterskan hellre ville läsa klart artikeln i damtidningen. Efter en stund kommer hon in. Precis som jag sa, så är det inte normalt att man får domningar på andra sidan. Då är det förmodligen inte en tia du har, säger hon. Jag vill att du går rakt på en linje. Läkaren förklarar att testen verkar enkla, men att de ändå är de bästa för att ta reda på om något blivit skevt i hjärnan. Jag hade ingen förlamning i ansiktet och jag kunde utan problem pricka näsan med pekfingret med båda händerna. Att gå på en linje på golvet kändes inte heller särskilt svårt eller ansträngande. Även denna övning gjorde jag utan misstag. Jag vill att du ritar en klocka. En klocka? En analog vanlig klocka med visare? Läkaren nickade och tog fram ett papper och gav mig en penna. Jag ritade en cirkel först och skrev sedan ut siffrorna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Läkaren såg bekymrad ut. Jag förstod att något var fel. Det var något med klockan som inte stämde. Oj, jag skrev visst in ettan där tolvan skulle vara, sa jag efter en stund. Läkaren hummade. När jag placerade siffrorna på rätt plats såg hon lättad ut. Ändå rynkade hon pannan när hon ställde sin diagnos. Du har ingen tia. Vi kan inte hitta något som helst fel på dig fysiskt. Vi har haft dig under observation under natten och både hjärtat och hjärnan fungerar som det ska. Röntgen tog vi på dig igår kväll när du kom in och det visar inget avvikande. Blodproverna är också fina, sa hon avvaktande. Det är en stund som känns ödesmättad. Om det inte är en tia eller stroke, vad är det då? Var det något ännu värre? Förmodligen är det stress, sa hon. Stress? Ja, hur ser ditt liv ut just nu? Har du stressigt på jobbet? Hur är det med din livssituation i övrigt? Jag hade flyttat ifrån mannen jag älskade för att vi inte kunde få det att fungera, och nu brydde han sig tydligen inte om mig tillräckligt för att ens hälsa på mig när jag kanske skulle dö. Jag bodde i det stora röda huset med vita knutar på landet, där jag inte fick sätta upp en tavla utan att fråga. Jag var husvärmare under tiden att ägarna levde sitt liv i en annan stad på en annan kontinent långt borta. Barnen tyckte vi hade flyttat alldeles för långt bort och ville helst bo hos sin pappa i stan. Tårarna bränner i ögonen innan de börjar rulla ner för kinderna. Jag avskyr när de rinner så där utan att jag har kontroll över det. Ja, jag tror att det är stress och jag sjukskriver dig nu så att du får ta det lugnt ett tag. Du får intyget i receptionen innan du lämnar avdelningen, säger läkaren. I dörren vänder hon sig om och säger: Förresten vore det bra om du kan packa ihop så fort som möjligt och att du drar bort lakanen och lägger din handduk och morgonrock tillsammans på sängen. Det gör det mycket enklare för oss när vi ska städa. Vi vill förstås inte stressa dig, men det vore bra att få rummet färdigt så fort som möjligt för nästa patient.
Huh. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Solen skiner utanför och det borde kännas skönt att bli utsläppt från dödens väntrum. All rädsla jag känt för att dö borde släppa och få mig att känna mig som född på nytt igen. Som en människa som fått en ny chans och ett nytt liv. Jag borde känna att livet nu ska få börja om och att jag ska ta vara på det lite bättre bara. Istället känner jag mig bara mer ensam än någonsin. Det är som att bli utkastad ur dödsriket, som att jag inte ens hör hemma där. Jag stapplar fram med mina blanka svarta träskor och känner höstkylan som kryper in innanför skinnet. En man som går förbi stöter in i min axel. Det gör ont. Ser i för hur det går, snäser han åt mig. Jag masserar axeln. Känner en klump som går upp och ner i svalget. Jag var bara lite stressad. Sånt orsakar man själv. Det finns inga förklaringar utifrån. Äppelträdet ligger kvar på tomten som en påminnelse. Jag kan inte låta bli att tänka på att det var redan dött inuti. Att det redan hade börjat förmultna inifrån. Kanske var det något i livet som den blivit sjuk av. Kanske hade den hamnat på fel plats där den inte hörde hemma. Kanske var det något med jordmånen eller i luften den blev sjuk av. Eller också var det bara det att det stod ensamt, långt borta från de andra äppelträden. Var det än var så var det något som fick den att långsamt dö. Ingen kunde ana när det stod där med sina gröna blad och sina äpplen att innanför barken fanns något sjukt, att det var ett döende som pågick. Jag vet att jag har fått en varning och en påminnelse. Om jag inte lyssnar så blir det på riktigt nästa gång. Budskapet kan inte bli tydligare. Jag måste hitta tillbaka till det som en gång var jag, till det som är min inre röst. Jag tryckte medvetet ner den där inre rösten bra länge. Till en början fortsatte rösten som vanligt att säga till mig vad jag skulle göra. Jag tycker du ska skriva mer, sa den självsäkert. Nähä du, först måste jag skaffa mig ett riktigt jobb, sa jag bestämt. Jo, jag tycker faktiskt jag ska skriva mer. Nej, sa jag. På skarpen nu. Jo, nej, jo, nej, nej, nej. Först lät rösten irriterad, sen förnärmad, sen sårad. Till slut efter många försök blev rösten tystare och tystare. Jo. Jo. Efter en tid hade jag fått som jag ville. Det var helt tyst inuti. Det var som när man lämnar en fest med brus, glädje och dans. När man stänger dörren upphör ljuden och det enda man hör är ekot av sina vingliga klackar nedför trappan. Det tog lång tid innan jag förstod att jag med min inre röst också förlorat min kompass och riktning i livet. Frågan är bara om den finns kvar. Jag bestämde mig för att jag ville skriva mer. Jag har i och för sig försörjt mig på att skriva som journalist i över 20 år. Men när jag säger att jag vill skriva mer betyder det att jag vill skriva skönlitterärt. Jag har haft en romanidé i huvudet ända sedan jag var helt ung. Jag har till och med titeln färdig och till viss del också intrigen. Men åren går och det blir ingenting skrivet. Jag brukar inte ge några nyårslöften eftersom det är så svårt att hålla dem. Men för ett par år sedan gav jag mig själv ett löfte att vara med i varenda novelltävling och skrivtävling jag kunde hitta. Jag resonerade som så att om jag inte skrev något så skulle det inte heller bli någon roman på sikt. Den första novellen jag skickade in var till Ariton förlag. Det var strax före nyår som jag såg tävlingen, så man kan säga att jag smygstartade mitt nyårslöfte. Strax efter nyår fick jag beskedet från Petra Ariton att min novell blivit antagen till novellantologin Kvinnan och eken. Den andra novellen jag skickade in fick hederspris på författarsidan. Jag hade fått de bevis jag behövde för att förstå att min röst fortfarande fanns där inuti. Julen 2014 fick jag ett erbjudande jag inte kunde säga nej till. Jag var ute för att julhandla det sista. Stan var full av människor som var ute i samma ärende. När jag skulle kolla telefonen ser jag att Petra Ariton skickat en fråga till mig om jag ville vara med i ett mastodontprojekt. Att skriva tillsammans med 23 andra författare. En novell för var och en av de 7 dödssynderna. Det var som att alla ljud tystnade runt omkring mig. Och alla synintryck försvann utom just det här enda. Gissa om jag är glad över att jag följde min inre röst och infriade mitt nyårslöfte det året. Någon gång mellan högmodet och vällusten fick jag ett jobberbjudande från en man jag kände för länge sedan. Samtidigt bestämde vi att vi skulle ses den 14 februari för att ta en fika. När jag kom till hans ateljé började han med att visa runt och visa alla tavlor han höll på med och de som var färdiga. En sprudlande härlig energi som är enormt smittande och attraktiv. Flera gånger gav han mig komplimanger. Vad snygg du är! På hans underbara dialekt och hans intensiva sätt som jag minns från tiden då vi först träffades. När han förevisat färdigt drog han några penseldrag till innan vi begav oss till ett ölcafé i närheten. Han beställde in vin och laxmacka. Vi satt för oss själva med benen tätt tillsammans. Jag upplevde någon slags självklarhet i att vilja närma mig honom. Kände hur spänningen byggdes upp och de underbara ilningarna när man inte riktigt vet vart de ska ta vägen. Samtidigt var jag kluven till min beräknande attityd. Vad skulle hända om jag valde honom? Vill jag ge mig in i ett äventyr med någon som har det mesta av livet bakom sig? Vad skulle i så fall hända sen om det inte gick? Jag hade ju inte lyckats med någon relation hittills. Jag njöt av hans blickar och hade inga problem med att tolka dem. Han intog mig, sökte av mig när han trodde att jag inte såg. Vi gick vidare och hamnade i en källarvåning i Gamla stan med tegelvalv och trånga passager. Vi var tvungna att huka oss ner för trappan för att inte slå i huvudet. Vi satt nära och pratade om livet och om konst och litteratur. Jag kände hur vinet värmde mig och i stunden kände jag bara en skön medvetenhet och närvaro. Vi satt där och delade en stund av våra liv. Det är egentligen oerhört vackert att tänka på det så. Plötsligt avbröt han mig mitt i en mening. Jag måste säga en sak, sa han. På rösten och kroppsspråket förstod jag att det var något jag inte ville höra. Nej, sa jag. Måste du? Jo, jag måste nog säga det här. Nej, jag menar, det låter allvarligt. Ja, men jag upplever så som situationen är just nu att jag måste säga det. Jag genomfors av ett obehag. Den här typen av sanningens minut är sällan roligt. Och jag anade att det också skulle bli någon form av konfession som jag inte skulle vara beredd att bära. Inte nu. Jo, när jag sitter här och ser på dig så upplever jag, ja, jag vill ha dig. Jag åtrår dig. Du är rolig, du är intelligent, du är smart. Jag tror att vi skulle ha det riktigt bra tillsammans. Dessutom ser jag att du är passionerad. Jag kände hur det hettade på kinderna. Visst hade jag också tänkt tanken, men när han sa det så konkret blev det plötsligt så verkligt. Men jag måste också berätta att jag är i en relation. Hon är gift och av olika anledningar så kan hon inte lämna den relationen. Oj, var det enda jag fick ur mig. Ja, men nu när jag sitter här med dig så kan jag tänka mig att lämna henne och ha en relation med dig. Jaha, oj vad smickrande, sa jag. Hur känns det för dig, sa han. Jag känner mig lite överrumplad och jag tycker det känns lite märkligt när vi inte ens har kysst varandra. Stora beslut ska fattas innan vi ens vet hur det känns. Jag såg mina planer de närmaste månaderna fladdrade bort. Min frihet och min framtid skulle avgöras i ett nu. Jag tycker det låter som ett stort och avgörande att bestämma sig för att lämna en relation för min skull. Jag tror det bästa vore om du väljer att lämna din relation för din egen skull. Och sen kan du och jag i lugn och ro utforska vad det är vi vill med varandra. Jag kan ju inte lämna några garantier, sa jag. Men jag vill vara ärlig med hur det är. Jag vill inte lura dig på något sätt, sa han. Kanske är det bäst att vi ses efter att du har bestämt dig hur du ska ha det, sa jag. Jag tänkte att du skulle få bestämma det, sa han. Jag kände mig trängd. Lekfullheten och spänningen var på sätt och vis borta. Nu handlade det plötsligt inte bara om honom och mig. På sätt och vis blev det enklare. Jag kunde ju dra mig ur utan skyldigheter. Det var ju trots allt han som hade en relation. Men om jag valde att gå vidare, vad var det jag förband mig till då? Böcker jag var tvungen att läsa. Samtal jag var tvungen att ha. Och ålderdomen, hur skulle det bli med den? Om jag bara hade varit ute efter ett äventyr för en kväll, vad skulle jag göra nu? Besluta resten av åtminstone ett av våra liv. Jag kunde tänka mig att känna händer på min kropp, bli smekt, njuta, höra varma ord i örat. Jag visste bara inte om det var hans ord jag ville höra. Jaha, men om jag ska fatta så stora beslut, då är det ju en massa frågor jag behöver ha svar på. Har du en mamma som kan ha synpunkter på att vi träffas? Hur är det med dina barn? Vad kommer de tycka om att du träffar en kvinna som bara är obetydligt äldre än dem? Har du alkoholproblem? Andra missbruk? Du kanske tycker att jag är för gammal, sa han. För gammal, sa jag. Och tänkte på alla de funderingar jag hade haft tidigare om långdragen sjukdom och död. Nej, egentligen inte. Man förälskas ju i en person och då har åldern ingen betydelse. Vi satt bredvid varandra och tog en klunk av vinet för att vinna tid. Källarvalvet tömdes på folk och fylldes på med nya. Vi satt en stund och bollade fram och tillbaka våra intellektuella överväganden. Men kärlek och lust bygger inte på resonemang och förnuft. Det bygger på känslor och inte så mycket i praktiska överväganden. Jag kände att förvirringen var total. Jag brydde mig väl inte om hans trassliga relationer. Det var ju problem han måste ordna upp i sitt liv. Samtidigt förstod jag att detta på något sätt var viktigt och avgörande för honom. Han ville ha ett klartecken från mig att vi kunde beträda lustens mark utan att han skulle behöva ha samvetskval för min skull i alla fall. Kanske var det också en önskan från hans sida att få prova hur det skulle vara att vara i en relation med mig utan att behöva ha förpliktelser. Den andra kvinnan kanske inte fanns annat i hans fantasi. Om du vill ha friheten att välja henne kan du inte avkräva mig någon slags löfte om en framtid, sa jag. Nu i efterhand kan jag inte komma ihåg om han såg sorgsen eller lättad ut. Jag vet bara att jag fortfarande tampades med mig själv och mitt beslut. Skulle jag vara fin flicka och åka hem på de premisserna att han ju kunde höra av sig när han hade bestämt sig? Eller skulle jag gå lustens väg utan att sen ta ansvar för de eventuella känslor och band som skulle uppstå? Tidigare i livet hade jag helt säkert valt det senare alternativet. Jag hade levt för stunden bara för att sen vakna upp med en ännu starkare tomhet och misströstan. Så för mig var det självklart att jag skulle... Nej, vet du vad? Du kan inte begära av en sensuell kvinna att hon ska ta sitt förnuft i fånga och välja bort lusten. Det var då han kysste mig. Han kysste mig och jag struntade i att vi efter den här kvällen förmodligen aldrig mer skulle kunna arbeta tillsammans eller vara nära vänner. Jag visste det och ändå kysste jag honom. Kysste honom som om morgondagen inte fanns. Kysste honom och gav hela min närvaro till honom, min odelade uppmärksamhet. Till slut var det någon av de andra gästerna som harklade sig ljudligt och sa: "Get the room." It's been 4 years since I saw the ocean. It's been 5 nights since I held your hand. Den där våren var en sån där långdragen som aldrig ville komma till skott. Jag och mannen som träffades i februari fortsatte träffas. Men han tycktes aldrig kunna bestämma sig för om han ville stanna kvar i ett icke-förhållande med en gift kvinna eller om han ville ha mig. Jag och min sida var inte säker på om jag kunde ha någon relation överhuvudtaget. Jag visste ju att det inte tagit mig till några lyckliga platser hittills. Jag hade bestämt mig för att jag ville skriva en biografi om mamma. Hon har haft en stor inverkan på mitt liv som en stark och kreativ person. Dessutom har hon ett intressant bakgrund. Hon är född under andra världskriget i Honningsvåg som ligger allra högst upp i Nordnorge. Eftersom hennes mamma fick tuberkulos och dog i barnsäng blev mamma skickad till ett barnhem i Alta. Det här var under tyskarnas ockupation av Norge och Nordnorge var under belägring. Vid nazisternas reträtt utövade de den brända jordens taktik, vilket gick ut på att de i princip brände allt som fanns. Nordborna grävde ner sina tillhörigheter och fick evakueras till södra Norge. Mamma och alla barnen sattes i bussar för att evakueras. Genom fönstret såg hon hur hennes barnhem brändes ner av tyskarna. I bussen ner till Oslo såg hon hur ett av barnen dog i dysenteri. Det här är en erfarenhet som många norrmän bär på, men som det sällan talas om. När mamma kom till Oslo blev hon adopterad av ett barnlöst par, Gerd och Karsten Hansen, som jag har kallat för mormor och morfar. Men vad hände egentligen med hennes biologiska familj? Det är ingenting vi har vetat så mycket om. Jag visste bara att jag ville ta reda på mer. Kanske kunde jag leta rätt på en del av hennes syskon och familj. En regnig dag i maj packade jag bilen och gav mig av. Jag körde upp till Honningsvåg på 2 dagar och började en resa ner för Norges kust. Resan som jag planerat skulle ta en vecka tog 2. Förutom att jag fick veta så mycket mer om mammas bakgrund, fick svar på en del frågor och även nya att fundera över, så lärde jag också mig helt nya saker om mig själv. Att resa i Nordnorge är som att resa i en turistbroschyr. Serpentinvägarna går smala längs med höga fjäll och dalarna rymmer fjordarna. Jag reser ut i Annöja för att söka spåren efter mammas farmor Konstanze. När jag kommer fram är det kallt och blåsigt. Gatorna är folktomma så när som på några amerikanska soldater. Kanske ska de vara med på den NATO-övning som äger rum något vecka senare. Jag ringer till släktingen jag har på min lista för att få veta mer om Konstanze. Men det visar sig att han inte är på ön. Han är i Oslo på dejt. Han kan inte hjälpa mig vidare. Jag känner hur modet sjunker. Om jag inte har någon ledsagning på Annöja är det totalt meningslöst att vara här alls. Och det är kallt och trist. Är det här som Konstanze bodde? Var det här hon såg ut på havet? Vad tänkte hon då? Kände hon glädje, samhörighet? Kände hon att hon hörde hemma? Fick hon frid i åsynen av de gråa moln som speglade sig i det iskalla vattnet? Jag trodde att jag skulle känna igen mig, känna historiens fotsteg, vara ett med det som var hon, förstå henne bättre. Jag hade rest ända hit och lyckades inte göra annat än att komma till en tom plats. Konstanze har bott och dött här, men nu är hon inte här. Jag har tänkt att Konstanze ska ge mig någon form av svar, att hon ska visa mig vägen in till det som är jag. Förklara för mig hur jag hamnade på den här platsen. Men nu när jag är här, inte hon det. Det blir nästan som ett hån, ett lur, en jäckande skugga som jag inte får fatt i. Ensamheten blir ännu mer påtaglig när man blir påminn om den på det här sättet. Jag tänker när jag betraktar det vackra ensam, tränger djupet längre in i mig. Där står jag ensam och ser det man ska vara 2 för att uppskatta. Jag vill bara att den här dagen ska ta slut på ett eller annat sätt. Om det ska vara det sista jag ser i livet eller om det ska finnas en morgondag spelar inte så stor roll just nu. Jag anklagar mig själv för att jag är så dum att jag bara åker på vinst och förlust utan plan och utan att höra av mig till någon först. Det här blir ett dyrbart dygn för mig. Med jobbig resa, färja över och sen ingen som helst utdelning. Jag befinner mig på en plats som är så ändlöst vacker. Fjällen lyfter sig ut ur ishavet. Jag tänker precis som så många gånger förut om allt detta vackra finns där när jag inte är i närheten. Eller om det uppstår i samma stund som jag betraktar det. Det är ett kargt landskap. Våren tvekar. Jag kör på en väg utan att veta vad jag ska. Det vackra är otillgängligt för mig. Tillhör mig inte. Jag har inga minnen eller hållpunkter som kan ge mig ledtrådar om vem jag är eller har varit. Om det här är mitt ursprung lämnar det mig frågande. Det blåser kallt. Jag undrar om jag har gjort ett riktigt val som begivit mig till den här gudsförgätna platsen. För vad kan vara mer förrädiskt än att visa upp något vackert och sen bara lämna platsen? Jag tänker att mitt sökande har fått ett stopp, ett slut. Det finns inget för mig att hitta. Allt jag strävat efter slutar här. Det finns inget mer. Bara tunga regnmoln som inte lämnar mig någon ledtråd om vart jag är på väg. Fram tills nu är det som en rastlöshet som har rivit i mig. Som har drivit mig framåt. Nästa mål och nästa. Rädd att stanna. Rädd att fastna. Men nu finns inget mer. Vad enkelt det hade varit att gå i havet här. Havet rasar från olika håll. Skärningspunkten mellan liv och död. Jag kan inte tänka mig en bättre plats att vara på. Plötsligt ringer telefonen. Det är mannen jag är kär i. Hej, jag såg att du var uppkopplad. Jag har 2 minuter kvar på min rast och jag vill bara höra din röst. Jag vill bara säga att jag tänker på dig, säger han. Jag känner hur tårarna bränner innanför ögonlocken. Jag som precis tänkte skicka ett meddelande och be honom att inte höra av sig mer. Jag ser bort mot fjällen som reser sig ur ishavet precis när solen bryter igenom molnen och lyser upp det ena fjället. Han säger att han har hittat ett citat från en fransk film. Ödet är Guds sätt att ingripa och förbli anonym. Jag sitter kvar i luren långt efter att han har lagt på.
Det är inte alltid det går sånt som du hade tänkt. Det är inte alltid du når den färga du kunde ha trängt. Du ser bara lysen där ute på väg till ett annat steg. Och du som var 4 minuter ifrån en ny begynnelse. Är du norr i landet? Har du mer än en färge och mister? Du är inte den första som hoppar ifrån. Och du blir inte heller den sista. Är du norr i landet? Är du norr i landet?
Dagen efter var det strålande sol och jag fick träffa en kusin till mamma som gav mig en rundtur på Constances Annöja som jag aldrig kommer att glömma. Bland annat berättade hon för mig att när Constance varje år den 1 maj gick ner i sitt ljusblå nattlinne och tog ett dopp sa man på Annöja att nu är det vår. Hon visade mig stenen Constance brukade bada ifrån. Det sista stoppet efter 630 mil var i Helsingborg. Jag tänkte att det inte skulle skada att göra en avstickare till Skillinge för att hälsa på Ariton förlag. Jag hade sett på deras hemsida att bokoteket skulle vara öppet, så jag reste dit. Petra och Dennis var verkligen där. Men Petra förklarade att det bara var en tillfällighet. Hon hade sin pappa på besök och de ville visa honom bokoteket. De hade bara tänkt vara där en kvart och precis då kom jag dit. Jag berättade om min resa och jag berättade också om en bokidé jag fått på vägen. Den boken vill jag ge ut, sa Petra. Va? Sa jag. Jag vill ge ut den boken och vi ska skriva kontrakt, om du vill. Nu är det 1 år senare. Om bara några dagar kommer de sista böckerna i antologiserien De 7 dödssynderna ut. Och jag sitter med mitt bokmanus som jag ska lämna om bara några månader till Petra. 14 februari på Alla hjärtans dag firade jag och mannen från Gamla stan 1-årsjubileum och vi har precis flyttat ihop till ett hus närmare stan.